Lyssna till Guds ord ur Jesaja 60, verserna 1-4. Res dig, stråla i ljus. Ditt ljus är här. Herrens härlighet går upp över dig. Jorden är höljd i mörker. Töcken omger folken. Men över dig skall Herren stråla. Över dig skall hans härlighet visa sig. Folken ska vandra mot ditt ljus, kungar mot glansen av din soluppgång. Lyft blicken och se dig omkring. Här samlas och kom, alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer från fjärran, dina döttrar bär man i famnen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Vi ber tillsammans. Himmelske Gud och Far, vi tackar dig för din son Jesus Kristus. Tack för den enorma kärlek som du har visat mot oss, Herre, så att vi kan säga att vi blir golvade av Jesu kärlek. Herre, tack för din heliga ande. Öppna våra hjärtan, öppna våra sinnen för ditt ord, Herre. Vi är fattiga och vi behöver dig. Vi behöver ditt ord och ditt tilltal till oss. Amen. Följ med mig till Hebreerbrevets 12:e kapitel. Verserna 1 och 3. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp som vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttar och förlorar modet. Amen. Det är 10 grader i luften. Marken är fortfarande lite fuktig. Du känner hur hjärtat pulserar i bröstkorgen. Runt omkring dig så finns det en vild publik som bara ylar och ropar. Startskottet har gått, och tro det eller ej, men du befinner dig i ditt livs största race. Det här är once in a lifetime. Det här ögonblicket kommer aldrig mer tillbaka. Den här texten från Hebreerbrevet 12. Det tar med oss till en typisk antik mötesplats, nämligen idrottsarenan. Idrotten, det var en central och mycket prestigefylld del av den grekiska kulturen. Det var här som de olympiska spelen en gång startade, i staden Olymp. Och det är bilden av en löpartävling som Hebreerbrevets författare använde sig av för att beskriva den kamp som du och jag utkämpar genom livet. Nu vill jag vara ärlig från början här och säga, för det ska man ju vara, att det här med att applicera sportliknelser på livet, det är inte riktigt min grej. Jag känner att jag blir inte trovärdig. Jag har full respekt för att idrott är en stor del av mångas liv, men jag har svårt att nå upp, känner jag det, va? Ja, jag har prövat på idrott. Jag spelar volleyboll och pingpong som barn. Körde även fotboll ett tag. Var målvakt. Och det tog ganska lång tid för mig att inse att när tränarna kallade mig för sollet, så var det inte en komplimang. I mina öron så lät sollet, det lät som någonting stort, något fantastiskt, någon som håller fanan högt. Och jag var stolt, jag är sollet. Men jag förstod att sol, det är ju en sil, ett galler som släpper igenom det mesta. Ja, det är ingen bra egenskap för målvakt. Och där någonstans så gick idrotten och jag skilda vägar. Så därför så kommer jag inte berätta så mycket om mer om mina idrottsminnen i mitt liv. Men däremot så skulle jag vilja dela en gammal klassisk fabel, en klassisk berättelse om haren och sköldpaddan som skulle tävla mot varandra. Känner ni igen den? Mm. Haren, ni vet, den är byggd för att springa snabbt. Den är lätt, den har stora långa bakben så den kan liksom skjuta iväg kraften. Sköldpaddan däremot är dåligt anpassad för att befinna sig på land, att röra sig på land. Det går väldigt långsamt. Och naturligtvis så tänker ju haren i den här fabeln att det här loppet, det är redan avgjort innan det ens har börjat. När startskottet går, då drar ju haren iväg som en raket och det blir ett dundermål liksom. Och när dammet lägger sig, vad finns kvar? Jo, sköldpaddan står där och har rört sig 1 centimeter. Men eftersom haren vet att han kommer ändå vinna det här. Det här är ju en barnlek. Det här är en enkel match. Varför ska han då ta ut sig onödan för? Så han låter sig distraheras av lite olika grejer. Goda grejer som dyker upp längs vägen. Han lägger sig ner och vila ett tag. Och sådär. Ja, men det finns gott om tid. Motståndet, det är en sköldpadda. Jag tror att många gånger när det kommer till våra liv så hade vi önskat att vi var harar. Tänk om livet som har getts oss, tänk om det var en enkel match. En match som redan är avgjord innan vi ens har påbörjat den. Tänk att kunna möta morgondagen med sån säkerhet, med sån attityd och självförtroende. Där man säger att jag är så duktig, jag är så snabb, så att det här livet, det skulle jag kunna sköta lite grann med vänsterhanden. Tänk vad gött när man ska in och löneförhandla med chefen och ha det självförtroendet liksom. Eller när det är gruff på spårvagnen, lite med vänsterhanden så går jag emellan och reder ut det här. Eller till, när det kommer till att uppfostra barn. En del skrattar. De skrattar av erfarenhet. Men erfarenheten säger oss att vi är inte harar. Vi är mer sköldpaddor än vad vi är harar. Vi hamnar i situationer där vi känner att vi är dåligt anpassade för den här miljön. Och det som för andra verkar vara så lätt och självklart och uppenbart, för mig så är det trögt, det är komplicerat och det känns som jag fumlar och jag trevar mig fram på tunn is. Och sanningen är faktiskt den, om vi nu då ska fortsätta och likna livet med en löpartävling, så är det så att du och jag, vi står här i vår livs löpartävling och vi möts av ett motstånd som egentligen är oss övermäktigt. Ingen kommer gå ifrån den här matchen levande. I det föregående kapitlet till bibeltexten som vi har idag, Hebreerbrevet kapitel 11, där kan vi läsa om trons människor. Det är en lista på olika personer såsom Abraham och Mose, Rahab, kung David, Debora, Samuel med flera. Människor som inte längre finns ibland oss, men som har haft en avgörande betydelse för skeendet med Guds folk. Alla de här personerna, de har ett finger med i spelet för skeendet i hur den bibliska berättelsen, den bibliska historien utspelar sig. Och när vi läser om dessa trons människor, dessa hjältar, så slås jag av att även de är mer sköldpaddor än vad de är harar. Deras liv är präglat av mycket kamp, mycket smärta. Och vi ska läsa några rader ifrån kapitel 11, vers 35. Det står det, kvinnor fick tillbaka sina döda uppståndna. Andra torterades till döds när de vägrade att låta sig befrias, eftersom de ville nå en bättre uppståndelse. Andra fick känna på hån och prygel, ja, också bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade, avrättade med svärd. De gick omkring i fårskinn och gethudar. De led brist, förföljdes och misshandlades. Världen förtjänar inte att hysa dem. De måste hålla till i ödemarker och bergstrakter, i grottor och i jordhålor. Och så kommer de här välkända, bevingade orden. Ingen av dessa som genom sin tro har fått Guds vittnesbörd fick se löftet uppfyllas. Gud har förutbestämt något bättre åt oss, och därför så ska de uppnå fullkomligheten först tillsammans med oss. Ingen av dessa trons människor fick se Guds löften gå i uppfyllelse. Dessa trons människor, de famlade sig fram i tro på tunn is, precis som du och jag måste göra. Alla de här människorna gick igenom en enorm kamp, och livet rycktes ifrån dem innan det blev klart, innan de fick ett kvitto på, ja, du var rätt ute, det här var helt riktigt. Och någonstans så tänker jag att det här, det slår hål på myten om att tron på Jesus skulle handla om mitt privata livsprojekt. Alla de här människorna som har gått före oss, som vi kallar för trons människor, trons hjältar, helgon, martyrer, andliga mödrar, andliga fäder, i sig själva så är de inga vinnare. Tvärtom, de blev manglade, överkörda och ibland till och med dödade på några av de mest fruktansvärda och makabra sätt. Det står om Abel i Hebreerbrevet 11 som bar fram ett bättre offer än sin bror Kain, och det väckte Kains avundsjuka så han hade ihjäl sin bror. Men så står det i Hebreerbrevet om Abel att tack vare Abels tro så talar han ännu fastän att han blev dräpt. Det är den här eftervärmen som du pratar om, Fredrika. När deras sår får läggas till våra sår, när vår smärta får läggas till deras smärta, så förstår vi att vi inte är ensamma i kampen. Vi är omgivna av en hel sky av vittnen. Och det är tillsammans som vi utför samma kamp. Samma kamp för Guds rike. Och det är Gud som en dag ska föra oss till fullkomlighet. Då kommer det slutgiltiga kvittot eller bekräftelsen. Därför så tänker jag nu då lite växla spår, men ändå hålla mig till ämnet. Det låter motsägelsefullt, men så är det. Teodicéproblemet är ju en sån här gåta som människan har brottats med i alla tider. Jag tänkte så här mot slutet, eller de sista 5-10 minuterna av predikan, så kan vi väl lösa det här teodicéproblemet en gång för alla. Så behöver vi inte ha det problemet mer. Teodicéproblemet, om det nu finns en god Gud, varför finns det då så mycket lidande i världen? Vi kommer inte lösa det på 5 minuter. Men någonstans så är det så att vi människor, vi är meningssökande varelser. Vi söker en mening i tillvaron. Och som kristen så tänker jag att tillvaron faktiskt har en större mening. Det är inte bara ett slumpartat lotteri att saker och ting sker, eller att det blir som det blir, eller att vi finns till. Men just när det kommer till lidandets problem, död och smärta, så är det väldigt svårt att se någon mening i detta. I detta avgrundslösa mörker. Och frågan är ju hur vi får ihop detta med en tro på en god och allsmäktig Gud. Och samtidigt försöka förhålla sig till allt detta lidande, smärtsamma lidande. Vad säger vi till mamman som i förra veckan fick sina båda söner ihjälskjutna på öppen gata i Frölunda? Eller vad säger vi till vännerna som vars föräldrar, vars sin förälder drabbades av cancer samtidigt? Den ena dog, den andra lever kvar. Vad säger man till den ena vännen där? Var det Guds tanke? Var det Guds mening i detta? Bibeln är ganska tyst när det kommer till att ge enkla svar, enkla förklaringar till varför Gud tillåter lidandet i vår värld. Men däremot så tecknar Bibeln ett porträtt av en Gud som inte är främmande för lidandets problem, utan en Gud som delar världens lidande. Och därför så tror jag någonstans att den viktigaste uppmaningen som vi kan ta med oss ifrån Hebreerbrevet 12, de här tre första verserna, det mest centrala som vi kan ta med oss idag, det är detta: låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. När Gud steg ner på den här jorden så hade han alla chanser i världen, eller universum kanske man ska säga, när det är Gud. Han hade alla chanser i världen att vara den där haren som sköter livet lite med vänsterhanden. Där matchen redan är avgjord när man börjar, va? Men Jesus är ingen hare. Jesus är en sköldpadda. Han går korsets väg, lidandets väg. Och när vi talar om Jesu försoningsverk så är det alltid korset och uppståndelsen. Det följer alltid den ordningen. Först korset och sedan uppståndelsen. För oss då som befinner oss rent kronologiskt sett efter uppståndelsen, vi sitter ju på ett sätt med facit i hand. Vi vet ju hur den här berättelsen går och hur det utspelar sig. Vi vet hur det går i slutändan. Och där finns det en risk att vi ibland tappar bort den brutala udd och skandal som korset faktiskt innebär. När Jesus hänger på korset så är det ett tomt, avgrundslöst mörker. Det är brutalt uttryck för ondska och tyranni. Och det finns ingen mening i sig att hitta i det lidande. Jesus är död. Det finns ingen mening i sig att hitta i det lidandet. Men så hände det som ingen trodde var möjligt. Det är inte haren. Det är sköldpaddan som tar första steget över mållinjen, över målsnöret och blir segrare. Och det här är ju någonstans evangelium. Det här är evangelium. Att ur djupet och mörkret, där säger Gud, var det ljus. I de mest meningslösa av situationer, där förmår Gud skapa en strimma hopp. Mitt i det fula, i den hänsynslösa ondska som vi ser, inte minst genom nyheter med Syrien och IS-drabbningar, bara för att nämna några runt om i världen. Mitt i det fula, mitt i det hänsynslösa, där förmår Gud att göra någonting vackert. Där döden härskar, där förmår Gud att skapa liv. Du och jag, vi befinner oss i en löpartävling. vår livs löpartävling. Och vi har en kamp att utkämpa. Och tidvis så är det en kall och hård och smutsig kamp. Och om vi ska lägga korten på bordet så har vi en motståndare som är oss övermäktig. Ingen kommer gå från den här kampen levande. Och djävulen vill ju gärna få oss att tro att om du bara hade en liten annan uppsättning, om du bara vore lite mera som haren, då skulle du kunna sköta livet med vänsterhanden och du skulle kunna stå där som ensam segrare. Men vårt hopp står inte till oss själva. Vårt hopp står till Herren, livets Herre. Han som det i den 23:e salmen står, han som dukar ett bord i mina ovänners åsyn, i mina fienders åsyn. Vår största fiende är döden. Men Gud dukar ett bord för oss i vår fiendes åsyn. Och det är evangelium. I nattvardens bröd och vin, här dukar Gud ett bord som myllrar av liv. Och i den handbok som jag har för olika kyrkliga handlingar, där står det att den här måltiden, det är en gränsöverskridande måltid. För den firar vi tillsammans med alla de heliga i himmel och på jord. Döden är inte inbjuden till den här måltiden. Men vi kommer dit därför att vi får ta emot liv ifrån Jesus, ifrån livets Herre.